Du lyssnar på Vem var Natasha Peire? Av Elina Bell, Leif Eriksson och Martin Svensson. Uppläst av mig, Ella Kärtner. If you don't heal what hurt you, you'll bleed on people who didn't cut you. Jag står mittemot Esra i mitt hotellrum i Las Vegas när jag plötsligt känner ett tryck över bröstet. I nästa stund smalnar synfältet av och alla ljud försvinner. Jag känner Esras hand på min axel. Hon ruskar om mig och säger något med ett oroligt uttryck i ansiktet. Och först då märker jag att jag är alldeles blöt av svett. Jag mår inte bra, säger jag, men hör bara orden inuti mig själv. Esra rusar bort till telefonen som står på ena nattduksbordet. Jag sjunker kraftlöst ihop på golvet. På nytt känner jag Esras hand. Den här gången på min panna. Andas! Snälla andas! Jag försöker göra som hon säger, men utan att lyckas. I samma stund kommer två vitklädda personer in i rummet. En av dem säger något till Esra som jag inte har förmåga att uppfatta. Den andra lyfter upp och lägger mig på en bår. Sen kör de ut mig till hissen. Jag vrider på huvudet och ser Esra gå bredvid mig med stressad blick och min handväska över axeln. Hon tar min hand och kramar den hårt. Rio. Än idag känns de där tropiska vindarna och havsdoften mer hemma för mig än någonting annat på jorden. Innan Mario dök upp var jag glad, utåtriktad och full av liv. Jag hette Natasha då, även om mamma och pappa alltid kallade mig för Tata. Vi bodde i en lägenhet i Rio de Janeiro, precis intill stranden i Copacabana. På dagarna brukade mamma ta med mig till havet för att köpa kokosnötter, eller till lekplatsen nedanför hyreshuset, där jag sprang runt full av energi och gjorde gud vet vad. Mamma var bara 17 år när hon fick mig, så på sätt och vis var hon själv ett barn. På de få fotografier som fortfarande finns kvar sitter jag bredvid henne, och vi är alltid klädda i matchande kläder. Pappa var mer än dubbelt så gammal som hon och försörjde sig på att ta med turister på utflykt i sin segelbåt. Jag älskade när jag och mamma fick följa med honom ut i den. De där tropiska vindarna och havsdoften känns än idag mer hemma för mig än någonting annat på jorden. På båten bodde också vår spindelapa, som jag alltid ville leka med. Men han måste ha varit rädd för mig, för så fort jag klev ombord sprang han iväg och gömde sig. Eller så klättrade han upp i någon mast så att jag inte kunde nå honom. Jag har aldrig varit särskilt stor i maten. Och under den här tiden var det nästan omöjligt att få i mig någonting annat än apelsinskivor med strösocker på. Varje gång mamma och jag åkte på utflykt minns jag att hon gjorde i ordning och packade ner såna i en matlåda. Som den gången vi var och tittade på den gigantiska Jesusstatyn i Rio. Eller när hon och pappa hade fester i lägenheten och dansade till 4 på morgonen. Pappa var väldigt social och hade alltid mycket vänner omkring sig. Däremot engagerade han sig aldrig i mig, följde sällan med till lekparker och jag kan inte minnas att han överhuvudtaget lekte med mig. Mamma skötte ensam den saken. Och visst, hon gjorde så gott hon kunde, men hade samtidigt begränsat med livserfarenhet och kunskap om hur ett barn bäst tog som hand. Så när jag fick utbrott eller lät bli att lyssna, kunde hon dra med mig in i badrummet och ställa mig i duschen under rinnande iskallt vatten. Samtidigt fick hon ju offra mycket av sin egen ungdom för att vara mamma. Hon missade helt sånt som jag hittat på med tjejkompisar. Eller andra saker som gjort att jag utvecklats. Hon födde mig på det då nyöppnade rosafärgade sjukhuset i San Antonio på Ibiza. Den 26 mars 1985. Egentligen var hon från Valencia. Men flyttade till ön med mina morföräldrar när hon var liten. Redan som ung var hon väldigt vacker.